Vet du när vi blir klara här? Jag har ett ärende på vägen hem sen.
Okej, som är?
Jag ska in och köpa en sadel har jag tänkt.
En ridsadel som ja, man lägger på hästen?
Ja, precis. En
sadel. Du rider?
Ja, det gör det faktiskt.
Jag har ju då hästfobi.
Ja.
Mm. Seriös hästfobi. Om jag är ute och går på gatan och det kommer en häst. Eller om jag går på en skogsväg och möter någon som kommer och rider. Då kastar jag mig in i skogen. Får seriös dödsångest.
Vad har de gjort dig?
Hoppat över mig. Kastat av mig. Jag har så här legat på marken och så har det sprungit, galopperat en häst. Som har liksom hoppat över mig så att jag har legat på marken och sett hästhovar så här som jag trodde skulle trampa ihjäl mig.
Det låter helt hemskt. Men det kan inte vara så roligt för dig att resa i Norrland nu då, för man ser ju bara hästar överallt. Förr i tiden såg man kor och nu ser man bara hästar.
Ja, det var ju så. Det var ju alltid kor överallt när man var liten och bilade. Men jag är inte rädd för hästar som är inhägnade när jag sitter i en bil. Så
nej,
jag tycker ju hästar är fina och så.
Då slipper du.
Jag är inte heller jätterädd för att sitta på en häst. Det är värre att stå på marken bredvid. För då kan hästen attackera mig.
Norrlandsfonden.
Tänk att det här är då det tredje avsnittet vi gör av Norrlandspodden. Det är jag, Sofia Mirjamsdotter, och så är det vid min sida Po Tidholm. Vad tänkte du att vi skulle prata om idag, Po?
Jag tänkte vi skulle försöka vara positiva. Det känns ju som att vi liksom beskriver Norrland som ett problem endast. Lite grann. Eller jag då. Okej då, jag tar på mig det. Jag tänkte man skulle försöka vara på. Jag tror att det kommer att haverera ganska omgående. Men vi kan i alla fall liksom ha som ansats. För dagens tema är ju turism. Och det ämnet liksom rymmer ju mycket. Men det rymmer ju också till exempel en möjlighet för oss att berätta om hur fantastiskt fint och underbart. Och så mycket hjortron och det växer i detta. Mm. Avlånga landskap eller denna landsända.
Denna ofantligt stora del av Sverige.
Mm.
Som också är faktiskt skulle jag säga en av världens vackraste platser.
Ja, det är ju det. Verkligen.
Ja.
Verkligen. Och det får man ju liksom verkligen inte glömma bort att det är ändå det som ligger i botten när vi. Det är ju därför man bryr sig någonstans.
Ja, och det, om man tänker vidare på det där och tänker på Norrland och avfolkningen och att folk flyttar från Norrland, så är det samtidigt lite obegripligt med tanke på då hur vackert det är. Mm. Att det är så vackert landskap, att det är så själs... Jag vet inte, det är bra för själen att vara i Norrland.
Fast då är ju det där att... Ja, men då kanske det också kommer in, alltså den moderna synen på natur... som någonting ändamålsenligt. Att det där med att liksom vistas i ett landskap som är bra för själen, det kanske man vill göra som rekreation, men själen ska ju inte gå omkring och ha det mysigt hela tiden, för då blir man ju inte produktiv, då blir man ju inte den här moderna, presterande, rationella människan som man ska vara, flexibel och målinriktad.
Okej, nu börjar du redan bli för deppig här på.
Jag tror faktiskt att Norrland och liksom svensk landsbygd överlag lider lite av det. Jag tänkte bara på hur man, alltså nu är det ju faktiskt så här att jag bor ju faktiskt på landet. Jag bor ju inte bara i Norrland, utan jag bor ju dessutom på landet, i en gård på landet.
Mm.
Och den typen av respons man får när man säger att man gör det. Dels är, du vet ju du också, att man blir ju misstänkliggjord bara man bor i Norrland.
Mm.
Men att man dessutom bor på landet, då får man ju, alltså man får ju de mest underliga, den mest underliga respons på det. Och den vanligaste är ju så här: shit vad nice, fan vad bra, alltså jag mår så jävla bra när jag är på landet själv, alltså. Bär hinka med vatten, hugger ved, sitter på utedasset och tänker lite, och fy fan vad jävla nice, du har det så jämnt, fy fan vad nice.
Du är ute nassan.
Jag blir bara så här. Vad är det här? Och då är det liksom så att definitionen av svensk landsbygd är nu människors upplevelse av rekreation i ett skärgårdstorp eller i ett torp i skogen eller vad det nu kan vara. Som är, det är primitivt, det händer ingenting, det är ingen mobiluppkoppling. Det där är ju för övrigt en sån här grej. Så när man som norrlänning klagar över att det är dålig mobiltäckning, då kan man ju få höra av folk så att det är så jävla nice när man kommer ut på landet. Man stör sig inte av telefonen, man kopplar av automatiskt. Men det ser det som ett privilegium.
Ja.
Visst är det vansinnigt?
Ja, och det, att det verkar svårt för många att förstå att man faktiskt bor på riktigt i riktiga hus.
Det är ett liv man lever och så har
och
man
ett yrkes. Faktiskt, man, ja, men precis, att man har ett hus som är en villa som kanske inte ligger i ett villaområde i Enskede, men som man åker ifrån på morgonen till en centralort kanske för att jobba.
Det blir på något sätt så här, det blir ett mer och mer oöverstigligt pedagogiskt problem att förklara vad landsbygden är och att vad man kan ha den till om man då inte pratar om landsbygden som rekreationsyta.
Men om vi då pratar om det här norra Norrland och vi pratar vyer och sådär, då känner jag att då har vi kommit ett steg bort från för landsbygden i min värld. Om jag tänker landsbygd, då tänker jag kanske skog, bondgårdar. Alltså landsbygd finns ju i hela Sverige.
Levande landsbygd. Sådär.
Ja. Men om jag tänker Norrland specifikt, då tänker jag ju på stora vidder. Jag tänker på fjäll. Jag tänker på älvar.
Raksträckor och spinkiga granar. Och
ja, men precis,
myrar.
Tallmoar.
Landskap. Områden som är mört.
Mört och mygg. Ja. Det tänker jag på. Och det är ju där vi kommer in på turism. Därför att Norrlands turism handlar ju kanske mindre om att någon ska åka och sitta i en stuga på landet. Och mer om riktigt storslagna naturupplevelser. Kanske. Som inte går att få någon annanstans. En stuga i skogen kan du ju hitta nästan till och med i Skåne liksom. Kanske inte skog, men det här att stå på ett berg och titta ut och se flera kilometer bort och inte se ett enda hus, det får du ingen annanstans.
Nej, precis, och det är ju jävligt nice.
Ja. Ja, men det är ju det.
Man
är ju religiös, alltså det är en fantastisk upplevelse. Men det jag undrar är varför det ändå är så pass få svenskar som åker till Norrland på semester. Och svenskar åker till andra sidan jordklotet, de åker till Nya Zeeland för att få någon slags motsvarande naturupplevelse. Men de åker inte norrut. För det har jag tänkt, jag gillar ju att åka norrut. Och det händer att jag faktiskt förlägger så här sommarsemestern i Norrland. Men man träffar ju inte många andra svenska turister. Man träffar tyskar, man träffar japaner, man träffar norrmän, holländare, massa MC-folk från hela Europa. Så här. Men det är
inte svenskar.
Inga svenskar. Nej. Varför är det så? Det kanske du kan svara på.
Jag kan faktiskt inte riktigt svara på det. Jag har en favoritfilm som Stig Claesson, du vet, alltså författaren Slas. Gjorde ju flera av hans böcker filmatiserades på 60- och 70-talet av en regissör som heter Lars Lennart Forsberg, som för övrigt var pappa till Ebba Forsberg, sångerskan. Och jätteduktig regissör, och de gjorde också, i samband med att de gjorde de här långfilmerna, så gjorde de också en resefilm där de åkte genom Sverige som heter Hur avlångt är egentligen detta land?
Ja,
och det är en sommarresa.
Det känner jag igen.
Där de åker från södra Sverige, från Smygehuk hela vägen upp till där Sverige slutar. Frågan de ställer sig, det är liksom så här, var är alla? Vart har alla tagit vägen? För det här var sommaren då charterturismen hade slagit igenom. Och det de reser igenom, det är liksom ett tomt landskap. Och sen så är det Slas, liksom stockholmska monolog över det där då, liksom, där han resonerade om vad det är. Och det är väl någonstans så här att vi har ju blivit ett sånt folk som på något sätt har vänt oss utåt världen och inte tittar inåt. Men bara åren innan Slas och Forsberg gjorde den där filmen så var det ju fortfarande så att, jag menar, i bilismens barndom, när Sverige efter kriget blommade upp och svenskarna fick bra ekonomi och folk började köpa en bil per familj och kanske en husvagn eller ett tält och sånt där, då åkte man ju runt och tittade på sitt eget land.
Men åkte de norrut?
Ja, i allra högsta grad. Det var ju verkligen...
För jag tänker att vi borde vara på väg tillbaka till det där.
Ja, det tycker
I takt med liksom miljömedvetande. Alltså vi ska inte flyga så mycket. Nej. Kors och tvärs. Och liksom närhetsprincipen. Sådär, så borde det finnas ett större intresse. Jag är lite inne på att norrländska, alltså turistnäringen, är lite dålig på att marknadsföra sig nationellt. I
det är de, och det gör de. Men jag tror också att det handlar om, jag tror också att det handlar om att vi har omdefinierat vad en sevärdhet är. Eller ingen talar ju längre om sevärdheter på samma sätt som man. Men förut så var det ju så här. Förut var det ju på något sätt som man åkte runt och så såg man en sån här kringla, till exempel en sån här skylt. Man visste inte vart det pekade eller så. Men då svängde man av och så såg man några stenrös eller någon gammal kyrkoruin eller en så här grav eller en så här älggrop eller vad 17 det nu var för någonting. Och så tittade man på den där och sen åkte man vidare. Det var ju så här ganska meningslöst. Sen så stannade man och åt en räkland då på ett konditori i någon inlandsort och sen så åkte man vidare och så skrev man vykort som man köpte med liksom bilder på orten, så skrev man hem. Och jag menar, hur attraktivt är det idag? Idag kräver det ju liksom, idag pratar du om, alltså, de som ska sälja in då Norrland eller delar av Norrland som turistdestination. Då pratar man ju om så här, för att en trakt eller en region eller ett landskap ska vara attraktivt, så måste du kunna hålla en barnfamilj sysselsatt med från morgon till kväll och helst mer än så i minst 3 dygn med en uppsjö av olika aktiviteter, ja, och upplevelser.
Men det är just det här med aktivitet och upplevelseturismen.
Och var kan du göra det?
Nej, och det där har jag också tänkt på när jag har turistat i Norrlands inland. Att man som turist känner sig ganska övergiven. Mm. Alltså det här, man kan komma till vilken, alltså vart du än kommer i, nu pratar jag Europa då, du kommer till en storstad eller vad som helst, så finns det ju alltid, det finns en turistbyrå i varje hörn. Det finns ju folk som bara kastar sig på dig och ska sälja på dig upplevelser och sevärdheter och saker. Kommer du till en plats, säger vi. Jag väljer att kalla det plats i Norrlands inland, så måste du ju verkligen använda förstoringsglas för att hitta det där stället där du kan få information eller där du kan hitta någonstans att bo.
Eller äta för
den. Äta är svårt.
Det är ett stort problem.
Ja. Thai-mat finns det ju i och för sig då på många ställen.
Har vi
pratat om. Ja.
Men, och pizza, men, och kanske en eller annan.
Men samtidigt kan ju upplevelsen vara, och det är väl det att borde man organisera mer? För samtidigt är det ju just det där att göra ingenting, eller att bara, ja, men en dag i skogen eller bara vandra på fjället.
Det, jo, men det är, det
är
som,
ju en upplevelse i sig.
Jo, absolut. Men jag tror på något sätt att, alltså, det som är attraktivt för de som gästar vårt land eller specifikt Norrland, som kommer då från Holland eller England eller sånt där, väldigt, alltså det tätbebyggda Europa, för dem är ju det här helt ljuvligt. Detta att det faktiskt inte finns någonting. Det finns inget utbud, det finns inga skyltar, det finns inget tvång, det finns ingen som säljer någonting till dig. Det finns nästan inga människor, det är bara tyst. De älskar ju det, de tycker att det är helt fantastiskt. En gång när jag var i Arvidsjaur och gjorde reportage, så var det en man på kommunen som berättade för mig. Jag försökte till och med nysta i det, men han berättade att de hade fått ett brev något år tidigare från en tysk som hade skrivit så här: tack för mitt år i Arvidsjaurs kommun. Och där han alltså kommit på hösten med sin motorcykel som han hade kört ut i skogen, gömt bak under en presenning, och sen allvarligt missbrukat vår allemansrätt under en hel vinter och så här jagat och fiskat och byggt in, bott i någon egen hydda. Och sen så på våren så hade han grävt fram sin motorcykel och åkt hem till Tyskland igen. Sen hade han skrivit ett tackbrev, för han trodde att han skulle få göra så där. Och det får man ju såklart inte.
Nej.
Men det, är ju, det säger ju någonting om liksom Norrlands attraktionskraft i det segmentet. Men för oss svenskar så framkallar ju den där tystnaden och tomheten framkallar ju, alltså tyvärr, panikkänslor. Hos de flesta, därför att någonstans så associerar man det med, alltså i Sverige är ju det absolut finaste som finns är ju urbanitet och liksom,
ja, samtidigt och valfrihet, gör man ju andra liksom. för jag vet, alltså jag, för mig är det lite tvärtom. Jag känner mig ju fri. Jag kan ju känna mig fri. Sen beror det på hur man ser det, men en riktig, den ultimata Norrlandssemestern för mig, det är då en roadtrip. Och det måste man ju nästan, du måste nästan ha bil, så är det ju. Ja. Du kan ju inte räkna med någon kollektivtrafik eller någonting sådant. Och att bara åka lite på vinst och förlust. Och själva vägen är målet, alltså bilresan. Att åka på, i Lappland på oändliga vägar genom skog. Du ser liksom bergen höjer sig. Det är ändå varierande natur. Mm. Man är nästan ensam på vägen. Ingen annan trafik. Du möter inga bilar. Du får köra många, 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 många mil innan du hittar en mack. Alltså om du vill tanka. Och det är tyst. Och det är ju frihet. Sen är det ju det här att komma fram till en plats. Det kan ju nästan vara lite obehagligt. Då,
beroende det är ju ofta antiklimax.
Ja, men precis. Det blir lite antiklimax. Ja. Jag var då på en roadtrip då jag åkte... Jag var i Kiruna och Jukkasjärvi. Och så var planen att jag skulle åka från Jukkasjärvi söderut. Men när jag var där så fick jag ett telefonsamtal från en person som tyckte, men vadå, har du inte åkt längre norrut? Har du inte varit i Karesuando? Som ju då är så här, Sveriges nordligaste bebodda by liksom, eller något sådär. Är det inte det?
Det kanske är.
Jag tror att det är det. Mm. Ja, någonting sånt. Den ligger väldigt långt norrut på Karesuando. Ja, och då när man är i Norrland på roadtrip, så jag tror att det är 30 mil eller någonting från Kiruna till Karesuando. Så tänkte jag, ja, men jag åker väl dit och så jag kan säga att jag har varit där. och så bilade jag till Karesuando, det är några timmar. Och Karesuando ligger då ovanför trädgränsen, så att landskapet blir ju jätteförändrat när du kommer lite norr om Kiruna. Det finns ingen skog, det är delvis ganska platt också. Och det är låga, knotiga träd och buskar. Och extremt mycket mygg. Och så kommer man fram till Karesuando. Och så är det några hus. Och så finns det ingenting där. Det finns ingenting. Det var så här, finns det någonstans här? Jag försökte kliva ur bilen för att jag behövde gå på toaletten. Och höll på att bli så uppäten av mygg. Så jag var tvungen att kasta mig in i bilen igen. Och så vände jag. Alltså, jag åkte igenom Karesuando och åkte tillbaka.
Mm. Också varit med om
och det
där.
Var ett litet antiklimax ändå.
Ja.
Att Karesuando bjöd liksom inte på någonting.
Nej, men då kan man väl konstatera att du hade felaktiga förväntningar. Jag tror liksom så här, ska man turista i Norrlands inland, då måste man liksom vrida ner sina förväntningar till ett absolut minimum.
Jag tänkte kanske att det skulle finnas ett fik med en liten utställning. Nej,
ja.
Nej, jag vet inte.
Nej, men det är ju så där. Sen är det ju liksom också, alltså det har hänt väldigt mycket de senaste åren när det gäller alltså turismen. Alltså, turismen i Norrbotten framförallt har ju exploderat och är ju otroligt framgångsrik. Och det här är ju också så här, man kan se liksom hur fel man har som svensk eller hur dålig man är på att uppfatta vad som är gångbart. För det här är ju uppenbarligen då väldigt länge sedan, men jag hörde talas om någon som skulle starta ett hotell utanför Kiruna och tänkte att ja, men det där kan jag åka och skriva om. Jag kommer inte ihåg vilken tidning jag jobbade för då, men jag åkte upp i alla fall. Jag tyckte det verkade så otroligt idiotiskt. Man skulle sova i igloos.
Mm.
Och jag åkte dit och det var ganska litet när det var 35 minus. Och jag gjorde det där. Och jag tyckte att ja, det här är väl, ja, det var väl intressant och sådär. Och det var ju då Ice Hotel i Jukkasjärvi, som nu är en internationell succé. Mm. Och liksom, det är knökat med folk och det har blivit en gigantisk grej. Så vis av erfarenhet, så när härom året så uppmärksammade jag att några i Harads, längre söderut då, mellan Luleå och Jokkmokk, skulle starta ett Tree Hotel.
Ja, det där träkojorna.
Och så att jag var där och skrev om det som en av de första svenska tidningarna. Och det var ändå, hade de ändå varit igång kanske någon månad eller så. Men när de öppnade, de hade sin öppningshelg, då var liksom New York Times och CNN och Ditt Site,
ja,
och Le Monde och liksom alla tidningar kom från hela Europa och hela världen.
Ja, och de är ju fullbelagda och det är fruktansvärt dyrt.
Ja, ja, det kostar 3-4 tusen kronor natten. Ja. Det är fullkomligt vansinnigt. Men liksom, ja, då var jag med på tåget. Då fattade jag i alla fall att det här är vad som funkar internationellt. Mm. Liksom. Så att jag tycker att...
Men det är lite intressant. Det som funkar, då är det själva hotellen. Därför att när du kommer till det här träkojehotellet, Treehouse, så har du ditt coola rum som är byggt upp i ett träd. Och alla har egen design, va? Visst är det så? Det är väl olika kojor.
Ja,
så att de ser olika ut. Och så bor man i sitt rum och det är lite coolt och så vaknar man där. Men vad gör man när man har klättrat ner från
sin
koja?
Men jag kan berätta en sån fantastisk gullig historia om detta.
Ja.
Och det var faktiskt förra vintern när jag var ute på föreläsningsturné. För det är ju så här att det här hotellet, Tree Hotel, det består ju som du säger av en massa olika trädkojor. Mm. Men det började med ett ombyggt ålderdomshem som är ett pensionat i 50-talsstil som ligger nere vid vägen. Och det är där man äter frukost, lunch och middag när man bor på, i de här träkojorna. Det är ett jättemysigt pensionat som jag verkligen kan rekommendera. Jag hade ett par dagar ledigt på min turné när jag var ute och föreläste och bodde där. Och då i frukostmatsalen så lärde jag känna två jävligt stora svarta brorsor från Los Angeles som var där och bodde där. Ja. Och det var ju lite så här, alla andra som var där, det var ju sån här liksom europeisk medelklass liksom, det var något par från Frankrike och så var det från England, så var det belgare och så där liksom. Så de här bröt ju av de här två snubbarna, men det visade sig att den ena brorsan, han levde på att delta i olika amerikanska game shows. Alltså såna här produkttävlingar av olika slag och tv-program. Och någon månad innan så hade han gått upp svintidigt, åkt ut till Burbank och köat utanför en studio och sen kommit in och fått vara publik i inspelningen av den gamla tv-programmet The Price is Right, som är en sån här tv-grej som tv-program som har sänds i USA sedan 50-talet, där hemmafruar var med och gissade på priset på vitvaror. Så här, genial idé, för att man kan både då så här,
ja, den som säger, gissar närmast, den som gissar närmast
vinner en tvättmaskin och så här, stort jubel, och sen så kunde man sälja annonser till och det där programmet rullar fortfarande. Och den där killen, han drömmen är ju förstås att man hamnar i publiken och sen så blir man utvald och får tävla och så kan man i bästa fall vinna en bil, och det var ju vad han var där för. Men den vann han inte, utan han vann en resa för två till Harads. Så han tog med sin brorsa och de hade ju knappt varit utanför Los Angeles. De hade ju aldrig sett snö. De hade ju inte varit ute i världen överhuvudtaget. Så han tog med sin brorsa och så hamnade han på det här pensionatet, eller det här The Tree Hotel i Harads.
Ja.
Helt fantastiskt. Mm. Och de var ju som två barn, verkligen. Så här, de var ju ute och kastade snöboll och åkte spark. Det
var på vintern alltså.
Och det var på vintern. Och de tyckte det var så häftigt. Och sen så berättade de, så här, dagen efter så berättade de upphetsat så här: idag ska vi gå på byavandring. Så jaha, för det var ju sån där aktivitet som
finns
de erbjöd.
Finns det någon by där ens?
Ja, visst, jag har alltså ju sånt där ganska nedmonterat litet samhälle. Men det finns en mack och det finns ett konditori och en affär liksom. Och det går då ut på att man promenerar runt i Harads, som är en sliten liten inlandsort som man susar förbi på 3 minuter och som ser deprimerande ut. Tillsammans med traktens pensionerade engelsklärare som berättar om alla hus och vad som har hänt och vad man har ägnat sig åt. Och sen så avslutar man med att gå hem till en tant där man blir bjuden på kokkaffe och 7 sorters kakor.
Wow!
Och det skulle den där brorsorna göra. Och jag tänkte så här, men gud, vad kommer de tycka om detta? Och sen så kom de tillbaka och var bara så här, we love it!
Ja.
This men place det... is so rich! Men... we're gonna buy a house here!
Men jag kan förstå, men det handlar ju också om exotism. Att ja. Det blir väldigt exotiskt för dem.
Är det ju.
Ungefär som att det är exotiskt för mig att åka till Kenya och hälsa på hemma hos några som bor i en by.
Ja,
ja det är visst. Exotiskt. Och de tycker säkert att det är jättekonstigt att man tycker det. Men delar av det här borde ju vara lika exotiskt för en skåning.
Ja, det skulle det kunna
som
vara.
För en person från Los Angeles.
Och i på något sätt så tror jag väl kanske att vi gradvis är på väg dit. Jag menar, man tänker på när vi själva var små så hade vi ju liksom så hade ju alla svenskar nästan någon relation till landsbygden på något sätt. Så man brukade säga så här, vi minns alla våra barndomshölas. Eller ja, man hade någon släkting
som hade släktingar och mor och farföräldrar.
Som hade bondgård eller jagade eller fiskade eller någonting. Så alla hade kontakt med det. Men den kontaktytan är ju snart helt borta. Och då blir ju landsbygden och Norrland mycket mer exotiskt.
Det ser jag ju bara på min egen generation. När jag föddes så hade då både, alltså min mormor bodde kvar på sin gård i Ångermanland. Mitt ute i skogen. Verkligen isolerat. Sådär. Stor gård, hus, lagård, potatisåker, skog, man badade i en å. Och det var landet och jag hade en självklar anknytning dit. Och mina farföräldrar hade, de bodde inte, men de hade kvar i alla fall som sommarhus ett hus i Vilhelmina, eller i skogen utanför Vilhelmina. Mina barn, de har ingenting. Därför att både min farmors och farfars, de har liksom försvunnit ur släkten, finns inte längre. Och mina föräldrar har blev stadsbor.
Mm.
Och jag är stadsbo.
Och det där
och
är väl helt...
har ingenting Nej. Kvar. Och de har inte, alltså... det finns inte det där landet.
Och så där ser det väl ut. Och det man gör då, om man ändå har någon längtan till landet, då kanske man köper då något torp någonstans.
Mm.
Och sen så lever man något helt annat liv som inte på något sätt liknar det liv som ursprungligen har levts på det torpet. Man förlorar den här förankringen i liksom vad de här ursprungliga, liksom hur de här miljöerna uppstod och hur man lever.
Nu är jag lite sentimental sådär. Så att jag brukar då en gång om året så sätter jag mina barn, nu är de vuxna, men jag försöker, ibland får jag med mig en, ibland alla tre, men och ta bilen upp till Junsele, till det här huset där min mamma växte upp som nu är övergivet. Det är alltså ett hus som står och förfaller, ingen har bott där på över 10 år säkert, och det blir mer och mer igenvuxet för varje år. Förr kunde man liksom köra in på en liten bilväg fram till huset, det går inte längre för att där har det växt upp massa granar och björksly liksom. Men vi åker dit, vi kliver ur bilen, vi går runt huset, vi kikar in genom fönstren, vi öppnar garageporten, vi går in i ladugården och så pratar jag. Jag säger förmodligen samma saker varje år. Här gjorde jag det och här gjorde jag det. Men för att någonstans, att de ändå ska ha det med sig.
Mm.
Och en gång kom jag ihåg, det var ett av mina barn som liksom nästan bröt ihop när vi var där. När han insåg att han inte hade tillgång. Alltså, han var nästan sur för att vi åkte dit. För att jag skulle påminna honom om vad han hade gått miste om. Och när jag var liten uppskattade jag ju inte det här. Varför ska jag åka till Junsele? Jag blir bara uppäten av mygg. Bada i någon kall sjö liksom. Ja.
Mm.
Vi måste göra en lista.
Ja, det måste vi göra.
Mm. Och idag så bör ju listan rimligen handla då om topp 5 turistattraktioner, eller sevärdheter är fel ord. Det är inte sevärdheter
ja,
vi
ska precis. Lista. Nu är det ju destinationer,
besöksmål.
Besöksmål. Gud, vad ska man kalla sånt här egentligen?
Turisttips. Ja. Mm. 5 turisttips från Bo och Sofia.
Ja. Ja, precis. Vi säger så.
Ja, du får börja.
Ja, jag tycker det här är så svårt. För jag tänkte på det att det som jag tycker är intressant är antagligen ganska konstigt i andras ögon. Jag kan ju verkligen uppskatta liksom en knappt levande by eller en nedlagd centralort eller något sånt där. Men jag försöker ändå tänka, jag tänker publikt nu.
Mm. Mm.
Och då tänker jag på hela Höga kusten-området som ju faktiskt är verkligen värt att besöka. som är världsarv till och med, även om det är ett ganska konstigt världsarv. Vet du vad världsarvet Höga kusten egentligen går ut på?
Går ut på?
Ja, vet du varför det är världsarv?
Det kanske jag gör. Nej, men berätta.
Det är för att ingenstans i världen är landhöjningen så stor som okay, just där.
Okej, men det visste jag ju. Men inte att det var det som det var
liksom,
världsarvs...
Det är lite konstigt, att, för det går inte att se. Det är, liksom, det är inte som att man kan stå där och se liksom att landet krypa upp ur havet. Nej. Även om det är det som sker snabbare där än på andra ställen. Men, men det är ett ganska konstigt världsarv på det sättet.
Jag tänker liksom att det är ganska dåligt när man ska bada.
Ja, just det, för att det förändras från år till år. Eller liksom
ja, att det... för att det är ju ganska mycket stup.
Ja,
och
så är det verkligen också.
Nej, men det är jättevackert i Höga kusten. Men, det det. Men om du skulle... Alltså Höga kusten, det är också det här... Om man åker dit och liksom aldrig har varit där och kommer med den här bilen och så kommer man till Höga kusten. Ja. Vart ska man ta vägen?
Ja, vart ska man ta vägen? Då tycker jag man ska... Det ska man åka runt och titta, och man ska åka till Bönhamn, och man ska åka till Nordingrå, och man ska åka till de här fantastiska Ullvön kan man åka till, och man kan åka till den här fantastiska klippbad som finns tror jag i närheten av Bönhamn. Du har ju hela Skuleskogen som är jättevacker med den där skrevan. Och
Ronjaskogen.
Ja. Mm. Och sen alla de här märkliga småorterna som Nyland till exempel, som jag tycker det är lite längre in i något i Ångermanälven, jättevackert. Och sen så finns det ju faktiskt ett turistmål i Café Mannaminne eller Mannaminne, som är en konstnär som heter Anders Åberg som har bara byggt i över 30 år och smackat upp en massa...
Så jämför det med typ Skansen?
Ja, det är, alltså, det är helt som eget sånt. Skansen. Ja, det är fast det är också internationellt på något konstigt sätt. Det är hus från... Han har byggt hus bara hejvilligt.
Ja.
Och olika konstiga små hembygdsmuseum, och det är spårvagnar, och det är lite... Och så är det ett café. Och det är väldigt roligt. Det är ju väldigt unikt och annorlunda ställe. Liksom. Så det kan jag verkligen rekommendera. Men det är ju en fantastisk natur, verkligen. Och ett otroligt landskap. Det är ju som norskt fjordlandskap nästan. Mm. Vad har du?
Ja, jag skulle vilja säga då Storforsen. Älvsbyn. Ja, men det är en klassiker, och det är ju verkligen det är en klassisk sevärdhet så. Men jag kan ju, det är också så här, jag kan fundera på varför man måste inte åka till Norge eller Nya Zeeland eller Nordamerika för att titta på ett vattenfall. Man kan vara vid Storforsen och sitta helt paralyserad en hel dag och bara titta in i de här skummande. Det är jättefint, och det är ju ändå... Det är ordnat, alltså det är vackert. Det är en stor brusande fors. Mm. Och vatten som rör sig det är lite grann som eld.
Nej, faktiskt.
Alltså,
ja.
det är en bra jämförelse. Om man är en sån person som kan tycka om att sitta och titta in i en brasa och känna sig liksom lugnad av det, så är ju Storforsen ungefär motsvarande. Man kan sitta och titta, stirra på det här vattnet. Och, ja.
Sist jag var där förra vintern, då var det... Jag var där på vintern. Det kan jag också rekommendera faktiskt, när det är så halvfruset. Liksom, när de här forsens former har frusit till hälften. Och det ändå liksom pålar fram vatten. Och det blir ju en väldig massa rimfrost överallt. Allting är liksom täckt av rimfrost.
Jag kanske ska säga det är Sveriges högsta vattenfall. Va? Eller Sveriges största vattenfall.
Sveriges största i alla fall. Ja, precis, det är det ju.
Ja.
Och det ligger i närheten av Älvsbyn.
Mm. Det nämnde jag då i början.
Gjorde du det? Du, det var jag som det. Lyssnade dåligt.
Mm. Men ska jag ta en till? Mm. För då skulle jag kunna säga motsvarigheten till Storforsen på vintern. Nämligen Jukkasjärvi på sommaren.
Jaha, okej. Okay.
Ja.
Ja, vad gör man då?
I Jukkasjärvi? För det första så... Nej, jag vet inte. Alltså Jukkasjärvi ligger ju jättevackert. Vid en älv liksom, som är enorm. Man kan, alltså är man där på sommaren, så har man ju då midnattssol. Det finns aktiviteter, alltså det anordnas, alltså Ice Hotel, de har ju massor med aktiviteter och så även på sommaren. Så att man kan gå, de tar med en på vandringar och midnattssolsvandringar och ja, de har aktiviteter, men dessutom har de ju haft på senare år så att man kan bo på ishotellet på sommaren.
I någon slags hangar?
Ja, eller? De har ju såna här, det är så här att när de bygger ishotellet så tar de ju upp isen i mars-april.
Ja.
Innan den smälter.
Ja,
det är den isen, för den har bäst konsistens. Så då tar de upp den och så slänger de in den i lagerbyggnader som håller 5 minusgrader. Och där ligger den här isen fram till hösten, och det är den de använder när de bygger ishotellet. Det är alltså gammal is som de sågar upp. Och i en av de här lagerlokalerna då, så bygger de upp ishotellsrum. Så att när du kommer in, och det är de håller 5 minusgrader, och när man kommer in i det här ishotellsrummet så är det ju precis som om det vore på vintern i ishotellet.
Det är Gud, hela den där upplevelsen blir så ännu mer artificiell helt plötsligt.
Ja, men det coola med det här är, det är ju det att till skillnad från på vintern när det är 35 minusgrader och så där, så kommer du dit. Det är ljus sommarnatt, solen går aldrig ner, det är ganska ljummet i luften. Du går in, lägger dig i det här, på de här renfällarna i ishotellet efter att ha tagit en drink i isbaren och frusit. Och sen när du vaknar på morgonen och kliver ut, så kommer du ut i ljuset och värmen. Och, plus att det är vackert, alltså det är en vacker väg dit.
Mm. Ja.
Jättetrevliga människor, och på sommaren så är det inte så mycket folk där. Så de som är där och jobbar där är ju extremt tjänstvilliga. Du får ju så bra service. Mm. Så att det finns inte faktiskt. För det finns ju i Jukkasjärvi. De har ju mycket folk som jobbar just där med turismen. Så att man blir omhändertagen. Jättebra mat, restaurang finns det. Alltså...
Kanske ska tillägga att vi inte är sponsrade av Jukkasjärvi Ishotel Trademark.
Vi lägger till det. Okej då. Nu är det din tur på.
Ja. Det är svårt det här. Svårt att toppa detta. Nej, men jag tänkte att jag skulle säga Fäviken-magasinet som ligger på baksidan av Åreskutan. Känner du till det? Det är en restaurang.
Nej.
Den har funnits i, vad kan det vara nu då? 5-6 år tror jag. Något sånt där. Och det är som en kock som heter Magnus Nilsson som har lyckats skapa en världsattraktion i restaurangvärlden, verkligen. Mm. Hans restaurang ligger på plats 34 av världens 50 bästa restauranger på rankinglistan.
Fantastiskt.
Och det blir ingen stjärna Guide Michelin, därför att i Sverige så finns det, eller i Norden så är det bara en stadsguide. Så att inga restauranger utanför
städerna.
Utanför Göteborg och Oslo och Helsingfors och Stockholm kommer med i guiden. Mm. Därför är den inte med. Annars skulle den nog garanterat vara med. De kör ett slags hardcore närodlat koncept. Så att till exempel så bara en sån sak som citron får inte användas eftersom det inte växer citroner i Jämtland. Och det där gäller ju allting liksom. Så att han får ju hitta andra vägar, och han har ett väldigt så här innovativt och oklyschigt sätt att förädla de norrländska smakerna på.
Har du något exempel på någon maträtt?
Man får som en aptitretare när man sätter sig där, så får man en liten, det här låter helt groteskt, en liten skål som är gjord av torkat grisblod som är full av ljummen öringrom.
Det låter speciellt.
Det låter ganska speciellt. Han har också en glass som är smaksatt med, nu kommer jag inte ihåg vad den där växten heter bara för det. Och vattling, alltså det är sådär. Det är en ny enkelhet. Det är så här hämtat från det gamla jämtländska köket. Och det är efter säsong. Så att beroende på när på året man besöker. Så på vissa tider så får man kanske ingenting som är färskt egentligen. Utan allting är konserverat på olika sätt. Och det kan vara torkat eller saltat eller rökt eller inlagt. Eller förvarat i en jordkällare. Eller var det nu månde på vare så är det
är
liksom...
Är du sponsrad av...
Det låter så nu. Jag är inte det faktiskt. Nej. Jag skulle gärna vara, men jag är inte det.
Nej, men det...
Men det är faktiskt väl värt ett besök. Det är absolut inte gratis på något sätt, men det tycker jag är otroligt häftigt. Och jag är väldigt glad, jag blir på något sätt glad över att man...
Men Åre är väl också generellt väldigt... Där finns det företagsamhet och innovationstänk.
Absolut, och där kan man ju leva ett lyxliv utan dess like.
Precis, och i Åre kan du även aktivera en barnfamilj i 3 dygn.
Ja, absolut. Fast det tycker jag på något sätt, Åre är liksom som en slags ö. Åre är ju inte, har ju väldigt lite koppling egentligen till, till världen runt om.
Norrlands Gotland.
Ja, det är ju lite så. Det är ju som en slags theme park. Liksom. Mm. Den ligger där därför att det finns slalombackar där. Men den har egentligen ingen förankring i lokal kultur på det sättet. Och man kan bo jättefint i Åre och äta jättefin mat. Men det har egentligen inte särskilt mycket med Jämtland eller med Norrland
att göra. Men det påverkas väl också väldigt mycket av alla säsongsarbetare, om man ska säga. Det har varit väldigt mycket verkligen människor där som inte bor där. Nej. Men som har kommit dit och bott där och levt där och som har influerat.
Och nu ligger ju Färviken nära Åre och drar nytta av det säkert på olika sätt. Men det är ändå ett koncept som har verkligen så på ett väldigt tydligt sätt är norrländskt förankrat. Och det uppskattar jag verkligen.
Okej, nu är det min tur.
Ja.
Jag skulle vilja då slå ett slag för kusten också.
Bara kusten i största allmänhet?
Nej, men jag är då uppvuxen vid Norrlandskusten också. Och på Alnö som ligger utanför Sundsvall.
Mm.
Faktiskt Norrland. Det brukade, jag vet inte om det gör det, det brukade när jag var liten kallas för Norrlands Hawaii.
Åh,
det här är ju då, kan alla är inte riktigt medvetna om det. Men Alnö är då, det är en ö. Den är, om man cyklar runt den så är det som en maraton ungefär. 4,2 mil. Och den är då kantad av vita sandstränder.
Va?
Ja. Det är jättefina. Det är beachen liksom. Det är vit, fin, mjuk sand. Bra botten. Långgrunt. Jättefina badvikar. Små kobbar utanför. Båtar. Det finns här i gammalt fiskeläge med klipper, små fiskarstugor. Du kan köpa så här, stanna till och köpa rökt sik längs vägen och lägga pengar i en låda. Och så finns det ju på Alnön även då så kallade sevärdheter, klassiska geologiska saker. Det finns här, de har hittat diamant på Alnön, det finns bergarter på Alnön som inte finns någon annanstans i världen förutom i Sydafrika tror jag. Och så finns det en gammal kyrka som är fin att se, som är från 1100-talet.
Jäklar.
Med jättefina gamla målningar som då är från 1300-talet.
Mm.
Ja, så att Alnö, där kan man absolut hänga en vecka och sola och bada och titta på kyrkor. Och...
Mm. Galet. Men det förvånar mig inte, jag har aldrig hört talas om detta tidigare överhuvudtaget. Men det förvånar mig inte att när man stöter på en sån här sak som man inte har hört talas om, som ändå låter spektakulärt, så kan man ge sig den på att den ligger just i detta landskap, Medelpad, som är liksom så otroligt anonymt med alla svenska mått mätt.
Mm.
Vem vet någonting överhuvudtaget om detta landskap Medelpad? Det är ju märkligt egentligen.
Mm.
Och det är som du säger också, kusten generellt, när man pratar Norrland så tänker ju alla. Du gjorde ju någon enkät på nätet också.
Mm, mm.
Och det var väl ingen som nämnde havet eller kusten överhuvudtaget.
Nej. Alla pratar om skogen.
Och man nämner inte städer, man nämner inte havet. Utan det man pratar om, det är ju inlandet.
Mm,
liksom.
Mm.
Och fjällen och myggen och spriten.
Och på Alnö finns det ju då inga mygg. Eller ja, det är kanske klart att det finns några mygg kanske. Men det ligger vid havet. Myggen blåser bort.
Ja det låter ju superbra.
Mm, mm. Mm.
Ja, ska jag slänga in en till? Eller?
Mm.
Ja. Ja, då är det ju det som tidigare var riksväg 45 och som nu heter E45. Jag har väldigt svårt att vända mig över det där, att det är en Europaväg, men okej. Okay. Det är ju en väg som börjar i Göteborg och slutar i Nordkap. Och som ju har sin absolut längsta sträckning genom Norrland. Förbi Sveg och Östersund och Storuman och Sorsele.
Massa
och
hålor.
Gällivare, massa hålor och andra ställen också. Och det är ju en otroligt häftig väg. Den är ju verkligen så här. Här kan vi också prata kolonialism. För att hela den här vägen är ju liksom tillkommen för att frakta ut Norrlands guld på något sätt ut ur landet.
Skog och järnmalm.
Och det, när man åker den här vägen så är det ju liksom timmerbilar. Jag tror att liksom, det är en timmebil i genomsnitt var sjätte minut eller sånt där på den där vägen, tror jag någon har mätt upp.
Mm.
Och som åker söderut då. Så det är verkligen en sån farled för, men det är också en farled för alla europeiska turister som reser upp genom landskapet. Och, Och det är ju, och det är, man får ju se så otroligt mycket vackert när man åker på den här vägen. Det är verkligen jättehäftigt. Sen fortsätter den ju ner genom hela Europa. Jag tror att den slutar någonstans i södra Spanien. Så att det, man kan ju liksom åka på den här vägen då från, den går genom hela Europa. Det är verkligen en maffig väg på det sättet. Men genom Norrland så är den häftig. Och jag hade länge någon sån här dröm om att man skulle skriva en bok om Riksväg 45-åkaren. Och sen så helt plötsligt för jättelänge sedan är det nu, så dök det upp en sån bok.
För alla den ser jättehemskt ut.
Alla kommunerna längs den här vägen gick ihop för över 20 år sedan och startade vägföreningen Via Lappia, och de skulle sälja den här boken. Och så utsåg de näringslivschefen i Malung att skriva en bok då, en turistbok om den här vägen. Och den här kom jag över på något sätt då.
Jag blir inte jättefrestad av den där boken.
Och den är så tråkig, den här boken. Ja. Den är så tråkig. Och den visar,
den är ful, den är grafiskt vidrig.
Motbjudande.
Ja.
Och framförallt så är den språkligt väldigt intressant. Och den visar på, den gjorde också på något sätt att jag kom av mig. Därför att den visar på det här omöjliga uppdraget som det faktiskt är. Att skriva någonting positivt om alla de här småorterna. Och allt det här tråkiga och de här... liksom, det är bara så här,
men är det,
det är bara så, det bara framstår som så fruktansvärt. Det så kallade Maksjöfyndet, ett gravfynd som finns på Vilhelmina Hembygds museum, är ungefär 700 år gammal. Och så där pågår det sida upp och sida ner, och så ska man då förväntas intressera sig för, nej, det är ju oerhört.
Ja, men nu har vi 5.
Ja.
Höga kusten, Storforsen, Jukkasjärvi, den här restaurangen,
Fäviken,
Alnön och Riksväg 45.
Som en bonus.
Och min bonus, eller det jag skulle vilja lägga till, det är mina varmaste rekommendationer generellt att göra en roadtrip i Lappland, Norrbotten och Västerbotten.
Mm. Eller längs 45.
Ja, det är, alltså, det är väg 45. Ja. Sen kan man ju ta från den och åka ner någon annan väg då.
För så, är det och för så är det när man turistar i Norrland, så är ju på något sätt vägen är ju resans mål. Ja. Verkligen bokstavligen.
Ja, verkligen. Mm. Mm. Nu har vi i alla fall konstaterat att Norrland är ju väldigt rikt ändå på sevärdheter, attraktioner, det går att göra attraktiva upplevelser och så här. Men kan inte turismen då rädda Norrland och Norrlands inland?
Ja, det är ju vad alla har pekat på något sätt under ganska lång tid, alltså sen 90-talskrisen egentligen, när mycket, jag menar, när svensk samhällsekonomi föll ihop, vilket drabbade just Norrland extra hårt, norrländska städer och norrländska centralorter och sådär, har ju drabbats ganska hårt. Och sen har vi också på något sätt haft en omsvängning i svenskt samhälle där vi inte kanske tycker längre att det är rimligt att försöka pumpa in pengar för att upprätthålla livet i avlägsna landsändor, och de får klara sig själva. Och då har ju många vänt sig till turismen då, som någon slags räddare i nöden. Och det där har ju varit en slags mental kamp för många. Jag har pratat med många som har mått väldigt dåligt av detta, att man helt plötsligt ska börja ägna sig åt turism.
Varför det? Vad är det som gör att man mår dåligt av det? Förstärker den här kolonikänslan?
Jag tror det lite grann.
Ni ska komma hit och titta på oss.
Ja, men lite så här, man tänker att du är en ort som blomstrade en gång i tiden någonstans i Lappland eller i Västerbottens inland eller i Jämtland eller sånt där. Och alla var sysselsatta. Det fanns arbete, det fanns fina bostäder, det var puttrigt och trevligt, och det fanns skolor och det fanns ett visst utbud av allt möjligt. Och sen så har allt det försvunnit. Och att då acceptera att vi är inte längre den här kommunen eller den här orten som kan erbjuda människor det här, utan nu ska vi börja sälja ut våra smultronställen och våra badplatser och våra berg och
våra fiskesjöar
och våra jaktmarker till tyskar eller till engelsmän eller till folk från Danderyd som ska komma och betala, och vi ska stå med mössan i hand och kanske så här
serva dem,
klä upp oss i dräkt och fjanta till oss och serva dem. Och det där är ingen lätt grej.
Det är också det här att svenskarna är ju vana vid att det är vi som är turisterna.
Ja.
Det är vi som åker ut och är turister. Det är vi som åker och tittar på och smakar andras mat och blir servade.
Mm.
Men det är inte heller bara en fråga om Norrland, utan handlar inte det om hela liksom, Sveriges förändrade roll i världen? Alltså när utvecklingsländer, människor blir rikare och rikare och även kineser har råd att åka och semestra i Sverige.
Ja, visst.
Och så att det blir ombytta roller och att
ja,
det är bara visst. Att gilla läget.
Ja, gud.
Nu är det vi som står där och blir tittade
ja,
på.
Ja, så är det. Sen handlar det också om att kunna identifiera vad som är de verkliga kvaliteterna i det man har. Som vi var inne på tidigare. Jag menar, Norrbotten har varit jätteduktiga på att göra om det som man tidigare kanske skämts för. Det vill säga då kyla, enslighet, långa avstånd, tystnad. Sådana saker som har betraktats som negativa saker. Har man helt plötsligt vänt på och gjort i turistattraktioner. Folk kommer nu till den här delen av Sverige därför att det är tyst och därför att det är långa avstånd. Men i andra delar av Norrland skulle jag säga att det är en ganska skarp gräns. Om man åker genom Lappland till exempel och kommer ner till Västerbottens län, så är det inte alls samma, så har man inte alls förlikat sig med det på samma sätt, utan där är det kanske fortfarande så att man skäms över de här kvaliteterna som i Norrbotten är attraktiva, så tycker man fortfarande är oattraktiva. Så att det, möjligheten att utnyttja det är ju ändå väldigt olika.
Hur mycket turism tål Norrland då? Med tanke på att det ändå är ödsligheten som säljer.
Ganska mycket skulle jag säga. För det finns nog ändå plats, tror jag, för rätt mycket turism. Vi har ganska långt kvar tills det är överexploaterat.
Men varför lyckas vi inte exploatera det tillräckligt då? Egentligen borde det finnas kundunderlag, om man säger så.
För
att alla som bor i Norrlands inland skulle kunna försörja sig på turism.
Ja. Drastiskt kanske.
Ja, men nu är vi drastiska. Ja. Men varför inte?
Jo, alltså jag tror så här lite grann. Att man måste ha en anledning till att resa.
Mm. Till man vill åka till någonting.
Det ska finnas någonting spektakulärt där som lockar dig. Sen när du kommer dit så kanske du upplever någonting helt annat. Som jag var och tittade till exempel i Rovaniemi i norra Finland. Mm. Där de har tomteland som är supervidrigt, superplastigt, jättetöntigt. Och folk kommer dit och tittar på det där tomtelandet. Men det de egentligen upplever, det är kyla och mörker och snö för första gången i sitt liv. Därför det här lockar då mycket turister från Sydeuropa till exempel, eller England. De har inte sett någonting liknande tidigare. Men för att åka dit så måste man locka med någonting. Och det är det tomten som lockar. Mm. Och då kan man ta med sig barnen. Och barnen får se tomteverkstaden och sånt där. Men upplevelsen som man har med sig, det tror inte jag är en plastig tomte. Utan det är den här upplevelsen.
Vi ska bygga äventyrsländer i Lappland.
Och jag tror lite samma sak som vi pratade om där med Tree Hotel i Harads. Mm. Att man lockar med att bo i ett designat trädhus. Men det man har med sig därifrån är kanske egentligen någonting helt annat. Det kan ju vara den här byavandringen eller 7 sorters kakor hemma hos den här tanten. Eller åka spark för första gången i sitt liv. Eller skoter. Eller gå på en promenad längs byvägen. Eller vad det nu må vara. Men man måste locka med någonting. Och det finns alldeles för få sådana attraktioner i Norrland. För att kunna locka den typen av volymer som krävs för att det ska bli lönsamt.
Vad är det som stoppar en sån utbyggnad då? Finns det, saknas det idéer? Saknas det vilja hos människor?
Saknas det kapital?
Saknas det
Saknas det kapital i allra högsta grad? Mm. Och det är ju jättesvårt att få finansiering. Till exempel, jag menar, var ju en man som skulle bygga en jättestor älg.
Det är ju billigare att bygga ett äventyrsland än att borra en gruva.
Fast det måste ju funka också. Det måste ju vara liksom en vettig...
Och det är mer långsiktigt.
Måste ju vara en vettig idé. Tänk den där mannen som skulle bygga en jättestor älg som skulle heta Storn. Och han kämpade, han skulle ha finansiering. Jättestor älg med hotell och liksom så här bröllopssviten i huvudet på älgen. Och en stor restaurang i rumpan. Och utsikt över bergen. Det stöp ju på finansiering såklart. Och det där tror jag... Det där.
Jag funderar på om man skulle liksom starta någon så här spektakulära event. Alltså så att man slipper bygga upp någonting. Jag tänker nu på Nämf, alltså Näsåker. Mm. Nämforsen som startade sin festival, det är väl så här 20 år sedan snart.
Hippiefestivalen?
Ja, Hippiefestivalen, Urkult.
Mm.
Som ändå, ja, men det är en liten festival som är lite så här world music, lite hippie, lite så här yogakurser.
Mm. Men sånt har
jättebetydelse. Den ligger ju på ett spektakulärt ställe. Den ligger där vid forsen, vid älven och naturen. Så att hela Näsåker lever ju liksom upp under sommaren på grund av den här festivalen. Att förlägga en festival där kanske själva innehållet inte är det centrala, utan där miljön är så pass spektakulär så folk tycker det är coolt att vara på en mörkerfestivalen i Kiruna på vinterhalvåret. Nej, men jag försöker bara tänka här.
Ett svenskt Burning Man i skogen. V-fasa.
Ja. Ja,
massa nakna hippies från Tyskland. Ja.
Ta liksom världens största band till så här någon fjällstation. Ja. Kvickjock.
Ja, men varför inte? Nej, men alltså sånt där kan funka. Det kan det göra, men det kan ju också tokfloppa och alla pengar tar slut.
Mm.
Men jag tror att finansiering är väl en stor anledning. Sen så är det ju faktiskt också så här att alla människor passar inte till allting. Alla norrlänningar är ju kanske inte helt och hållet lämpade för serviceyrken, skulle
jag
säga.
Hur tänker du nu på? Nu måste du... ska vi klumpa ihop alla norrlänningar?
Nej, det var ju det jag just inte gjorde, höll jag på att säga.
Men alla kan vara bra på olika saker.
Ja, men det var
den
det jag
som
menar.
Inte är jättesocial kanske kan bygga någonting till turisterna. Eller, alltså,
jo, kanske.
Turism innehåller ju väldigt många delar. Du måste ju ha en vaktmästare på hotellet också.
Ja.
Som inte behöver vara social kanske.
Nej, precis. Men jag vet inte. Jag tror inte alla kan. Och det är av samma skäl som jag är ganska övertygad om också. Att alla är inte entreprenörer. Vad än Annie Lööf säger.
Så att,